flicka som sjöng Oh happy days are here again. Ja, vem känner inte till den kära gamla slagdängan ifrån Sverige? Den svenska nationalskalden Evert Taube fyller om någon vecka 75 år. Och vi celebrerar detta tillfälle med att tala en stund med en av hans gamla sångmör. Just en av dem som vi har sjungit om i den här visan. How do you do?
Ja, how do you do? Ja, ni kan tala svenska för jag har varit så mycket här. Jag bor numera i Mosebacke, Ökensgatan 4-3 trappor. Och ring så här. Gud, så vet jag.
Jaha, vad vet ni då?
Ja, då vet jag om ni kommer. Då vet jag att ni kommer med det. Jag kan inte springa och öppna stup i kvarten. Ni måste ju ringa först.
Nej.
På dörren. Jag lever väl strax vid sidan av dörren. En liten klocka där. Så ringer ni. Tut. Så kommer jag och öppnar.
Evert Taube har ju själv varit på strövtåg i Sydamerika efter sina gamla sånger.
Ja,
men er har han tydligen inte hittat.
Jo då, han har hittat, han har försökt bli av med många gånger. Jag kommer ihåg särskilt då den här gången när Colabella Frid och jag och Emmy, vi träffade honom där.
Det var ni tre som kom där?
Ja, Korsika vid siktigt väder.
Jaha.
Och man reste sig upp. Det var tjusigt, vi var nakna. Och kallt var det, vi frös och vi huttrade, men nakna skulle vi vara, sa Tub, eller vad det hette.
Var det uppgjort på förhand?
Det var uppgjort på förhand. Kom nu in och var nakna, sa han. Han hade hyrt oss för den där visan. Han arbetade nämligen precis som en målare. Han måste ha modell sig. Och då så hyrde han oss till att komma springande nakna där. Och jag klarade mig för ganska bra, för jag var ju en tjusig flicka på den tiden. Nu är jag lite rynkig och skrynklig.
Ja,
men...
ja, det är inte så farligt.
Ja, jo, jag vet jag väl det. Jag speglade mig nere hos Hökan i måndag, så jag såg och så han skrämde ut så jag kunde köpa någon mat. Nej, i alla fall, jag tappade aptiten. Nå, ja, men det blir bra. Det var väl inte så farligt med mig, men det var ju värre med Colabella. Hon vägde ju sina modiga 85 kilo fläskpaketet där. Sen var det, sen hängde jag med Tub länge. Jag var låg på sadelsäcken när han red över Pampas. Och jag gjorde så, jag var så otrevligt där. För jag gjorde ju hål med tältpinnarna där. Och vi skulle resa tältet, Tub och jag. Men då hade vi glömt tältet, men hålen finns ju kvar. Nå. En gång, då blåste det upp en storm och elefanterna kom lösa. Då fick jag ro över till Sveriges konsul Fredrik Adelborg, en tjusig kar som klappade mig på kinden och sa lilla gullan. En annan gång, så var vi hos en bagare. Måste man baga, sa Tob. Och då skrattade jag så gott det här på tappakorsettet. Nej, sen en annan gång, så fick följa med som extra proviant, tror jag det var. Så kom jag hem då till Sverige och där finns jag, fick jag bo under farstun hos Rönnedal ett slag. Så fick jag stå och byta och se vad det mirblar och ryker, var min pipa. Adjö.
En söndag morgon fick den när klockan den slog. Vi hissar våra segel från England ut vi är. På torsdagen ut i samma vecka fick vi slagen fast och segla för norrvästen igenom Kattegatt. På torsdagen ut i samma vecka fick vi slagen fast och segla för norrvästen igenom Kattegatt. Och när vi kom till kullen då var det mörka natt. Vi frågade då kaptenen om vi fick gå i land. Nej, detta får ni icke, allt upp på denna dag. Det strider emot korgen och det strider emot hans lag. Nej, detta får ni icke, allt upp på denna dag. Det strider emot korgen, det strider emot hans lag. Som Malmö till Sankt-Köving vi i valat till. En annan last vi där utan skorn och är förbi. 1200 ton gjorde vi in. Den gjorde vi och klara att dela för god vin. 1200 tunnor tog vi in. Den gjorde vi och klara att segla för Bovin. Men när vi lottat lasten i Stockholms sköna stad, då får vi våra pengar och sen blir kvällen glad. Där skall man ha var roligt med flickorna en stund, men inte går vi in i något äktenskapsförbund. Där skall man ha var roligt med flickorna en stund, men inte går vi in i något äktenskapsförbund.
Ja, när den här visan en söndagsmorgon bitti över den tiden den sjöngs, och jag hörde den sjungas i Styrsösund, så var det några år, ett par tre år sedan min farfar hade dött. Farfar var son till majoren Arvid Joakim Taube, som deltog både i finska kriget och var adjutant hos Karl Johan vid Lützen och hade två guldmedaljer för tapperhet i fält. Han var gift med Jeanette Mesterton av den skotska klanen Mesterton. Arvid Joakim slogs under Döbeln och gick ut ur finska kriget, som sagt var, och Drammen vid Lützen likaså, med två medaljer i guld för tapperhet i fält. Det står om min farfars far i rapporterna att han ständigt i likhet med sin broder Wilhelm, Wilhelm var förresten halvbror till honom, hans mamma tror jag heter von Essen, i alla fälttågets skiften hade han komporterat sig manligen och med djärvhet tillika. Djärvhet och tapprhet tillika. Farfar och min far ärvde detta fysiska mod som låg i släkten. Jag kan inte säga att jag själv har ärvt detta mod, fast den här fysiska djärvheten har jag nog egentligen inte så starkt utpräglad som vi hade. Men mina bröder däremot är sådana här hårda. Min farfar Otto Reinhold Taube kryssade som jaktlöjtnant i Östersjön under krimkrigets oroliga förhållanden, men han var samtidigt skeppsredare, och som sån så trotsade han både England och Frankrike med sina snabba skutor. Och när chefen för den brittiska blockaden klagade hos svenska regeringen över att jaktlöjtnanten Taube smugglade salt till Finland, som var rysk storfurstendöme och på inget sätt och ingalunda numera någon svensk provins. I alla fall så fick min farfar bli transporterad och fick Vasaorden för att trösta sig med, och då kom han till Göteborg och blev chef för nederlagskontoret i Göteborg, och kallades då för tullförvaltare eller tullinspektör. Han kryssar nu med en ny tulljakt på Västerhavet istället för Kvarken, och det passade honom tydligen förträffligt. Min pappa, han var yngsta sonen till tullförvaltare Taube, och han blev som gast på tulljakten så sjöbiten att han efter studentexamen 1870 tvärt gick till sjöss och mönstrade ut med kapten Olsson från Onsala till Marseille. Förresten får han ut samtidigt med, kommer jag ihåg nu, med K.A. Wallenberg, som sedermera var chef för Enskilda banken och även utrikesminister på sin tid. Han var utrikesminister 1916 tror jag. 15-16 någonting, eller 17 kanske. Nu, jag minns Wallenberg berättade en gång som jag hörde på att han hade kommit till land i Marseille och fått franskt bröd. Och sedan när jag berättade det för pappa att Wallenberg hade sagt att han blev så förtjust när han kom i land av franskt bröd. Ja, så sa pappa, det som är mycket bra i Marseille, det är fruntimmerna och så de färska bullarna. Ja, nu kryssade då min farfar på Västerhavet, som sagt va. Under gymnasisttiden vid Vitfältska skolan så ägde min pappa också en segelbåt. En tvåmastade, öppen och mycket snabb båt som farfar hade konstruerat. Och som han hade låtit rigga med master som beräknade att kunna brytas för att båten inte skulle kantra. Det låg med denna båt, så låg min pappa, och den hette Ormen Långe förresten, låg han och kajkade ut efter hela västkusten från Tislarna i söder till Holmen Grå i norr på norska gränsen. Skärgården blev, kan man säga, hans hjärtas hem. Min pappa tog sjökaptensexamen som primus i Göteborg vill jag minnas. Han seglade med amerikaner, han seglade med Klippers på Kärran Östern. Och han seglade med britter i 13 år, både som matros och som officer. När pappa kom hem så blev han erbjuden, han var mycket romantisk, han var en egendomlig man. Oerhört begåvad men tillbakadragen romantiker. Han erbjöds att bli kapten på linjen Göteborg-Kristiana, men det avstod jag ifrån. Efter att ha gjort några resor med Oskar Dixon, istället inträdde han i Lustverkets tjänst, gifte sig med Julia Sofia Jakobsdotter ifrån Strömstad. Och så kom han som fyrmästare till Vinga, var med och byggde fyren och stannade kvar där som fyrmästare. Det trivs han utmärkt. Som sådan så var pappa också inspektör för ledfyrarna i Västra Lustdistriktet från Vinga till Malepert vid Marstrand. Nu så kan jag väl passa på att säga till den intresserade lyssnaren, jag får så ofta förfrågningar om var jag egentligen är född. Jag använder tillfället att med Radiotjänst tillåtelse att kasta sanningens ljus över min tillblivelse. Ja, det påstås att jag är född på Vinga. I verkligheten kom jag dit några dagar efter födelsen, som inträffade i Göteborg vid foten av Återhällen i ett vackert hus, ett fint hus, som då var ett av de finare husen i Göteborg. Och det håller jag styrt på. Jag går förbi det här huset så känner jag mig nästan som jag tillhörde, vad ska jag säga, överklassen. Så fint är huset. Men när jag tänker på det gamla Göteborg, att jag föddes vid foten av det berg där Gustav II Adolf stod och pekade rakt ner i Badhusgatan. För där ligger huset. Och sa, där ska staden ligga. Ja, då känner jag mig ju historisk i alla fall. Alltså, precis där som Gustav Adolf pekade föddes jag.
Som den tar farväl av Lånsberg.
Första gång jag fick förskott utav lilla konkan, 10 kronor fick jag blott efter mycken stånkan. Sparade hon sa och drog ur sin strumpa slanten, men jag la den på en krog. Alla anar nog att det var på Lorensberg jag lade den. Med källarmästaren jag strax blev vän. Vad gjorde det att man var ständigt pank? Jag hade ju en slant på Sofus bank. Samma vecka Lorensberg stänges ger Grace Kelly Monte Carlo vårlig färg. Och i den säger Helly glasen till en hyllningsskål för Moskvas 2 pampar. Medan lilla Londons press koncentrerades, och det var på Lorensberg ute i april som världshistorien bestört stod still. Var rör oss Israel och Kairos snärg den dag vi tar farväl av Lorensberg. Luddig Gensel nyligt sang jag mot hemmets kudde, lutar mig på restaurang, ser ni aldrig Ludde. Jag till frugan som en rem gnor från Stadsteatern, fordon var man mer bohem. Mitt och Karins hem, det var på Lorensberg i vänners lag. Och först när solen gick upp på långdrag kom hovmästaren och sa, nu stänger vi. Men vi fortsätter förstås i mitt logi. Axel Engdahl och Fritz Scheel här har pokulerat skådespel med kött och själ. Har det här planerat när på folkan publikum skrattat strött åt Vigge, kom det gamla paret in och sjöng en melodi. Det var på Lorensberg, det var i maj, som jag blev kär i dig och du i maj. Publiken den blev rörd och grät en skvätt, men Sofus stod till hans med sin servett. Utan misstag mången gäst plundrade servisen. Ut i Pixbo var det fest enligt fru Malisen. Sara Backman bodde där, Sofus inviterat. När han sig vid bordet satt sa han: jag tror att jag är på Lorensberg. Och vad har skett? Min kära Lokus jag har återsett. I kärlek Sara sa och hopp och tro, jag börjar ta så smått att sätta bo. Men nu är det slutsupet, Lorensberg ska rivas. Göteborgan hjärtnupet suckar tungt men livas. Vid den tanken att han var med på barrikaden sista gång den stormades, då det gormades. Vi var på Lorensberg, det blöt ej blod, men tårar trillade, man grät och låg vid minnet av en ljus och glade på. Och allt roligt som man haft i denna kåk, det var på Lorensberg, det blöt ej blod, men tårar trillade.
Jag tror vi ska gå in på två reflektioner som är rätt naturliga i detta sammanhang. Det ena är rent lokalt. Man kommer väl att säga att Sara Backman inte bodde i Pixbo utan hon bodde i Kungsladegård. Det är riktigt, det gjorde hon de sista åren av sitt liv. Hon bodde i Lindströmska stiftelsen där ute. Och den andra är att man säger, ja, det var på Lorensberg. Det är inte ursprunglig melodi. Det har hittat så mycket annat också, eller hur?
Det har det gjort och det kan man alltid tala om länge och väl. Han sjunger Kaljärad här om att Ängdal och Skel, de räddade alltid det hela om det gick illa med en revy, så lät det gamla paret komma in. Och detta hänsyftar på första gången det var på Lorensberg sjöngs. Det var i sommarrevy 1914.
Det var alltså före Kaljärads tid?
Före Kaljärads tid, ja. Det var på Lorensberg. Sommarrevy 1914, den hette Mannen och hans överman. Och den var skriven av, naturligtvis, Axel Ängdal med bidrag av Fritz Skel. Och det var en handling i den revyn som handlade om mannen av börd och kvinnan av folket som gifte sig, och sen förflyttades handlingen åtskilliga år framåt i tiden i andra akten och ytterligare några år framåt i tiden i tredje akten, och så blir det gifte sig alltid de här människorna så att säga som var ättlingar till det ursprungliga paret, gifte sig, och det blev fel hela tiden i fråga om börd, i fråga om pengar och sådant. Och första akten utspelades redan 1880, andra akten 1914 och den tredje 1950. Och de som sjöng det var på Lorensberg den gången 1914. Det var Viran Rydqvist och Eugen Nilsson. Och Axel Ängdal hade knyckt melodin verkligen. Det är en tysk melodi det där. Den ingick i en operett 1912 i Berlin som heter Wie einst i maj, en gång i maj. Det har ingenting med filmen med Nelson Eddy och Jeanette MacDonald att göra, utan det har varit ett sånglustspel närmast. Das war in Schöneberg heter melodin i original, och Schöneberg är en stadsdel i nuvarande Västberlin. Sedan så gick denna melodi ut i Europa. Den kom till Köpenhamn 1914 på våren, och det är möjligt att det var där som Axel Ängdal hörde den. Där heter det Det var på Fredriksberg. Och ungefär samtidigt stod Ernst Rolf uppe i Oslo på Bygdenäs och sjöng Det var på Bygdenäs på sommarrestaurangen där. Samma sommar alltså som Axel Ängdal skapade refrängen Det var på Lorensberg. Och där finns också den berömda historien om hur de sjöng Viran Rydqvist och Eugen Nilsson en vecka den här melodin. Så kom teaterkungen Albert Ranft. Och han hade köpt operetten vid Einst i maj, som han tänkte kalla Som i ungdomens vår, och spelade på Stora teatern i Göteborg hösten 1914. Han hade rätten till melodin, ansåg han. Han skulle minsann sätta fast Engdahl för att ha knyckt en melodi, och så gick han dit en kväll till revyn. Men de hade fått höra i förväg att Albert Ranft skulle komma, så kapellmästaren Fridolf Lundberg, han satte sig till och skrev en ny melodi som Viran Rydqvist och Eugen Nilsson repeterade in, men med samma text som den ursprungliga. Och så satt Ranft där och väntade på ögonblicken när han skulle sätta fast Engdahl, och så kom det en annan melodi. Och då reste han sig upp och sa jäkla Fridolf till Fridolf Lundberg och lämnade lokalen. Nu är det intressanta att alla som tror sig har hört denna melodi, den där 1914, de har ju inte hört den 1914, för melodin spelades bara en vecka. Sen var det en ny melodi skriven av Fridolf Lundberg. Men vi känner naturligtvis originalmelodin och texten, det var på Lorensberg. Och jag vill väldigt gärna spela den med Marlene Dietrich. Hon kom till Berlin första gången efter kriget 1960. En gammal skolkamrat till henne hade blivit grammofonproducent, inte särskilt betydande. Och för att hjälpa honom så ställde hon upp i en studio i Berlin. Och utan föregående repetitioner egentligen så sjöng hon tyska visor, Berlinvisor framförallt, som hon kom ihåg från sin ungdom. Och en av de visorna var Das war ein schöner Berg. Och det tycker jag är en av de bästa inspelningar Marlene har gjort. Helt opretentiös. Men då ska sägas att texten här, den är faktiskt från 20-talet i det här fallet, för det talas om Valentino. Det är inte den riktiga originaltexten. Marlene och Das war ein schöner Berg.
Das war ein schöner Berg im Monat Mai. Ein kleines Mädchen war auch dabei. Das hat den Buben oft und gern geküsst, wie das in Schöneberg so üblich ist. Ach, das war doch wunderschön, als ich noch ne Jöre konnt zum Nollendorfplatz gehen, denn da spielte Claire. Nebenan stand's Kaffeewirt und das kleine Kino, und es schlug mein Mädchenherz wild für Valentino, als ich dann ein Autogramm von dem ersten Star hat, meinen ersten Kuss bekam und mein erstes Fahrrad. Heut denk ich in meinem Sinn, wo ist all das hin? Das war in Schöneberg im Monat Mai. Ein kleines Mädelchen war auch dabei. Das hat den Buben oft und gern geküsst, wie das in Schöneberg so üblich ist. Das war in Schöneberg im Monat Mai. Ein kleines Mädelchen war auch dabei. Das hat den Buben oft und gern geküsst, wie das in Schöneberg so üblich ist. Wie das in Schöneberg so üblich ist.
Och här lite med och om Evert Taube, inspelat från radio 1986 i oktober.
Skulle alltid berätta att det blev ganska dyra inspelningar, för man fick ju betala hyra för lokalen.
Ja.
Och Evert tittade ju aldrig på klockan. Sen var jag också känd för att inte passa tider. Och det gjorde det att första gången som jag gjorde en inspelning med honom, det var 1952. Då hade vi orkestern på plats. Det var Einar Groths orkester, en rätt stor samling musiker. Och de hade inte fått veta innan vem det var som skulle sjunga. Så när jag kom dit så sa de, vem ska sjunga idag här? Ja, det är Evert Taube. Evert Taube, ja, men då går vi och dricker kaffe allihop, sa de, för att han kommer aldrig i tid. Så de gick. Och Evert kom punktligt.
Den gången?
Ja, Astrid såg till det, minns han. Hon hade beställt taxi. Och när han kom dit så var ju ingen där, det var tomt. Och Evert blev ganska sur för att han tyckte att de borde vara på plats. Det var ju i alla fall han som var huvudpersonen. Och sen kom de så småningom och de var väldigt slokörade, minns jag. För att de hade inte varit med om det här förut, att Evert kom i tid någon gång.
Hur gick det samarbetet då?
Jo, det gick bra. Det är faktiskt det enda potteriet Evert Taube har sjungit in på egna låtar. Så var det det som vi gjorde den dagen där. Och jag kommer att tänka på en liten historia som Per-Olf brukar berätta. När Taube kom in i studion en gång med basker som han ofta hade. Så sa Per-Olf till honom, ska du inte ta av dig basken? Och så svarade Evert, nej du förstår, det blir mycket bättre akustik om jag sjunger i den här.
Rädde där han skuttar med ett skratt ur sin säng. Lådet står på Orberget, stunden min gotar. Ränner han, han valsar över Sjödala äng. Hör min vackra visa, kom för min refräng. Tärnan har fått ungar och dyker i min vik. Ur alla gröna dungar hör finkarnas musik. Och det är så många blommor som redan slagit ut på ängen. För vi var mannen som katt och blå viol.
Avslutade det här potpurriet som du, Robert Rönnström, var med och spelade in dem i Evert Taube 1952. Många, jag också anser att Kalle Schewens vals är det bästa han har gjort. Vad tycker du?
Mm, det stämmer nog rätt bra. Det är bland de finaste.
En av de mest älskade förstås, ja.
Ja.
Och det finns en historia bakom varje Taube-inspelning.
Ja, och sen är det rätt roligt också med Taubes visor att många av dem har alltid två titlar.
Varför det?
Jag frågar mig, jag vet inte. Det heter Bröllopsresan till Barcelona eller Kanariefågen, Fritjof och Carmencita eller Tango i San Borombón, Sommarnatt eller Kom i min famn. Jag vet inte varför han gjorde det, men du tittar på hans tidiga visböcker så är det nästan alltid dubbla titlar.
Kalle Schewens vals har bara en titel i alla fall.
Nej, den heter också I Roslagens famn.
Ja, det gör den, ja, just det. I Roslagens famn. Vad har Evert Taube betytt för dig, Robert?
Oh, Det är hemskt mycket det. Både som artist och som person. Jag tyckte väldigt mycket om Evert. Med alla de nycker han hade. För han var ju en förtjusande människa. En kolossalt bildad person. En akademiker. Men han anpassade sig till det umgänge han hade omkring sig. Han kunde vara väldigt rolig och han kunde också ha ett förfärligt humör ibland. Det berodde helt på att han var en människa som lätt satte sig i olika sinnesstämningar.
Vi har ställt samma fråga, alltså vad Evert Taube har betytt till några andra.
En berättande, målande konstnär som verkligen kunde återge vad han har sett och upplevt.
Jag tyckte om hans bitar. De är som här som tycker att alla förstår liksom. Alla. Alltså min generation, om vi säger så, gillar.